Tack så jättemycket. Otroligt stark sång tycker jag. Och den tror jag var helt rätt inför det jag ska säga nu. För det här är sanningen. Ibland känner vi att hur ska vi räcka till? Hur ska vi klara av? Hur liksom? Och så lägger vi på så mycket grejer. Men Gud talar gott för oss. Gud har en annan plan som är mycket större än vad vi förstår ibland, tror jag. Och jag ska försöka reda ut det här. Men jag skulle vilja, det här glömde jag säga till dig Magnus, kan du leta upp trosbekännelsen där? Den ligger i Proper Center. Och så ska vi stå upp tillsammans och så ska vi få bekänna vår tro enligt den apostoliska trosbekännelsen. Den är framme nu. Vi ber, eller vi bekänner. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Det här är essensen på något sätt av vår tro. Vi tror på Gud Fader, vi tror på Jesus Kristus och vi tror på den helige ande. Och det finns en strof i det här, eller en rad där vi bekänner på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. När jag lärde mig den här, när jag konfirmerade mig, så förstod jag inte riktigt vad den meningen betydde. För det är ganska konstiga ord. Därifrån igenkommande. Det betyder alltså att han ska komma tillbaka därifrån. Jesus ska komma tillbaka. Och då. Ja, då kommer han att döma levande och döda. Det var vad vi läste. Har vi något, kan någon hämta en stol eller någonting som jag kan lägga de här böckerna på istället? Ja, men ja, precis. You got a point. Men den ska det inte ligga något på just nu. Det står i du kan ta den. Det blir bra. Ja, precis. Det finns många ord i Bibeln om att Gud ska döma, att Jesus ska döma. Det står i Hebreerbrevet 9:27. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Och som jag sa i början när jag läste det i Bibeln, alltså dom är ju i grunden någonting väldigt bra. Vi ska ha den inställningen när vi tänker om det här. Det är gott att Gud kommer att döma ondskan. Ondskan kommer inte få pågå för evigt. Synden kommer inte att få regera för evigt. Destruktiviteten kommer inte att få regera för evigt. Gud kommer att döma ondskan. Men han kommer också döma människan, står det. Och vi ska försöka reda ut detta, vad det handlar om. Men jag läser det igen, jag läste inledningsordet. Må strömmarna klappa i händer och bergen jubla med varandra inför Herren. För han kommer för att döma jorden och han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa. Två viktiga ord också. Gud är rättfärdig och han är rättvis. Och det går ju igen i hans domar också. Det är inte så att han kommer och dömer och helt plötsligt är han inte rättvis eller inte rättfärdig. Och Guds rättfärdighet och Guds rättvisa ser också ibland annorlunda ut än vår rättfärdighet och vår rättvisa. Min predikan idag heter En stol och två böcker. Det är därför jag har de här grejerna här. En stol och två böcker, för att ni ska ha någonting att hänga upp det här på. Och jag ska läsa ett bibelord från Uppenbarelseboken 20 och kapitel 11, eller vers 11 och framåt. Då står det så här: jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket, eller helvetet, gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket, eller helvetet, kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Jesus, jag ber att du talar dina goda ord till oss nu. Kom, helige ande, och tala till oss. Påminn oss om saker du behöver påminna oss om. Överbevisa oss om det du behöver överbevisa oss om. Och skydda oss från andra röster som försöker förtrycka oss, som försöker dra ner oss, Herre. Låt det vara din röst vi hör idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Stolen är Guds tron. Jag tänkte, det är ingen idé jag försöker göra någon tron, för det skulle bara se töntigt ut. Så jag tog den enklaste stolen jag kunde hitta istället. Så får den symbolisera Guds domarsäte. Härlighetens tron, som det står. Jesu domstol. Och det finns så många ord om att Jesus ska komma tillbaka i härlighet och sätta sig på en stol eller en tron. Och där ska han sedan döma levande och döda. Ni hörde den scenen jag läste nu, och det finns andra sådana. Det målas upp en scen av att Jesus sitter på domarsätet, och så står alla levande och döda inför honom och ska dömas på något sätt. Vi sjunger om det. Vi sjunger om att han sitter på tronen ibland. Och vi talar om Guds rike, det vill säga att han ska regera, döma. Och i Gamla testamentet så dömde domarna och kungen mellan folk, vilket betydde att de avgjorde tvistefrågor. Och det betydde att de skulle sätta de betryckta fria liksom, och krossa de övermodiga. Och det är mycket det som Guds dom handlar om. Och det finns liksom genom alla skrifter en längtan på något sätt efter den slutgiltiga domen. Den dagen som ska komma, som kommer vara fruktansvärd, men den kommer vara underbar. För då kommer allt att få upprättas och återlösas. I andra Korinterbrevet 5:10 står det: vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Och ibland så har jag, eller ja, många gånger har jag brottats med de här texterna. För vi talar ju också om att Gud är god, Gud förlåter, Gud är nådefull, eller hur? Och vi säger att det är inte på grund av våra gärningar och vad vi gör som vi blir räddade, utan det är på grund av vad Jesus redan har gjort. Ja, men, och så står det att vi ska dömas efter vad vi har gjort i livet, gott eller ont. Så hur är det? Kommer vi att räddas på grund av vad vi har gjort? Eller kommer vi... liksom, om man misslyckas då, om man inte når upp, precis som Caroline sjöng, liksom, när vi inte lyckas med allt, när vi inte känner att vi har gjort det vi borde, liksom, är det kört? Vad kommer hända på domens dag? Behöver vi vara rädda? Hur ska vi tänka kring de här frågorna? Är det evig dom som väntar om vi har misslyckats en gång? Jag skulle vilja säga som grund för allt det här handlar om, måste vi ha Jesus Kristus och hans kors. Den som sitter på tronen är nämligen Jesus Kristus. Samma Jesus Kristus som han alltid har varit och alltid kommer vara. Han är alltid vägen, sanningen och livet. Han är alltid ljuset som lyser i mörkret. Han är alltid dörren. Han är alltid vägen. Han är alltid det slaktade lammet. Samtidigt som han alltid också är domaren. Men det är samma person. Han kommer inte vara en annan när han sitter på tronen. Och tron, inte i bemärkelsen en tron utan att tro. Tron segrar alltid över gärningar. Eller man ska säga så här, nåden segrar alltid över domen. I Romarbrevet 8:1 så står det att nu blir det ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Och i Johannes 5:24 står det, amen, amen säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Och i Galaterbrevet 3:13 så står det, Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet. Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. Så det är sant det vi säger. Det som skedde på korset, det är att Jesus Kristus tar på sig domen, straffet, dödsstraffet så att säga. Och de som tror på honom behöver inte vara oroliga för en fällande dom. Som det stod om i den här första, det öppnades böcker och det stod om livets bok. Och de som är upptecknade i livets bok, jag tänker mig att det är den här stora boken. Liksom, tänker det att Gud på något sätt han har liksom skrivit upp namnet på alla sina älskade. De som är skrivna den här, det är de som tror på Jesus Kristus. De som har satt sitt hopp, inte till sina egna gärningar, inte till sin egen rättfärdighet, utan till korset, till Jesus Kristus. De som säger, jag klarar inte detta, jag når inte upp, jag behöver din nåd, jag behöver din hjälp Gud. Amen, säger han, kom mitt älskade barn, bli uppskriven i boken. Eller du blir inte struken ur boken, jag vet inte vilket det är, jag håller på brottas kring detta. När jag höll på att bli kristen, jag har berättat den story många gånger, men jag var 16 års ålder när jag skulle fylla 17. Så började det med att jag blev väldigt nyfiken på tron och jag började läsa Bibeln. Och Gud började tala till mig på olika sätt. Liksom. Jag uttryckte det inte så, men det var det som hände. Och en av de sakerna som jag faktiskt kom ihåg hände var att helt plötsligt började jag få en väldigt nästan dödsångest, eller jag började tänka på döden och liksom vad händer efter döden som jag aldrig hade gjort tidigare i mitt liv. Och jag minns en specifik gång när jag står, det är mörkt en höst, det var kanske inte höst, men det var mörkt i alla fall, det var på kvällen utanför där min mamma bor, liksom vid ett förråd där. Och liksom, jag gick från bussen och skulle hem och jag bara stannar för jag tänker så på detta, att jag inte visste. För det var innan jag hade liksom gett mitt liv till Jesus. Och jag liksom insåg någonstans. Och jag tror det var en helig ande som ville överbevisa mig. Som ville peka på någonting i mitt liv. Jag visste inte. Var kommer jag ta vägen efter den? Om det nu är så att det finns en himmel och ett helvete. Om det finns liksom olika vägar efter döden. Och vart tar jag vägen? Och det blev väldigt tydligt för mig att det här behöver jag fundera kring. Liksom. Och återigen, när vi pratar om de här frågorna så det finns en röst som är den heliga andes röst som vill överbevisa dig. Och det gör han med kärlek. Men det blir allvar och det blir på riktigt och det kan vara tungt. Liksom, men det är på ett sätt. Sen finns det djävulens röst som bara vill trycka ner dig. Som vill få dig bara bli skraj och rädd och liksom känna att jag har inte kontroll på någonting. Allt är liksom så här. Det är en annan röst. Det var inte det som hände utan det var precis specifikt liksom, jag vet inte vart jag är på väg. Det var den liksom insikten som föll ner i mig på något sätt. Och det väckte en ännu större längtan efter Jesus. Jesus, jag behöver dig. Och det här tror jag var bara några dagar. Jag kommer inte ihåg tidsbegreppen längre för det är ändå rätt länge sedan nu. Men ganska snart efter det sen så fick jag be en bön om frälsning och ge mitt liv till Jesus. Och då hände någonting. Då försvann den där. Liksom. Då hade jag inte den rädslan längre, utan tvärtom, jag hade en oerhörd glädje i att jag tillhör Jesus Kristus. Det står i första Johannes 4:17. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. För sån som Kristus är, såna är vi i denna världen. Vi kan frimodigt träda fram inför tronen om vi vet vilka vi är i Kristus. Men om du går med den här känslan av att jag vet inte vart jag är på väg. Jag vet inte vart mitt liv kommer leda. Liksom. Då är det hög tid att be en bön till Jesus och säga: Jesus, kom och bli herre i mitt liv. Jag vill att det du gjorde på korset ska tillräknas mig. Jag vill vara trygg, jag vill ha en visshet om vart jag är på väg och att du älskar mig. Be om det, det är det enda du kan göra. Säg det till Jesus. Vi kommer ha en stund av förbön efter gudstjänsten här, eller efter predikan, och då kom fram och be den bönen. Säg det till en av förebedjarna. Jag behöver Gud, jag behöver att han visar för mig och ger mig trygghet i detta. Jag behöver ta emot hans frälsning, hans räddning. Och det som händer när vi tar emot Jesus, det är att helig ande flyttar in och vi blir uppskrivna i livets bok. Guds bok där de räddade står uppskrivna. Men det stannar liksom inte där på något sätt, för det talas dels om den boken. Men sen stod de andra böcker, det öppnades massa böcker. Och det var på grund av de böckerna också som vi skulle dömas, visst stod det så? Jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, inte efter det som stod i livets bok, efter sina gärningar. Det verkar som att det finns en annan typ av dom som handlar om på något sätt vår utgång i evigheten. Och det här har för mig varit en jättekamp, för jag har i alla år sedan jag blev kristen tänkt, ja men vadå, att komma till himlen, det kan ju inte finnas något bättre än det. Det måste ju vara målet. Samtidigt pratar ju Jesus ganska många gånger om att samla skatter i himlen, om att liksom vinna ett pris i himlen. Och det talas om lön, det talas om skatter i himlen. Och här talas det om att vi ska dömas utifrån våra gärningar efter böckerna. Samla inte skatter på jorden där det kan brinna upp liksom, eller där mask och mal förstör, utan samla i himlen, säger Jesus. Så här står det i första Korinterbrevet 3:10-17. Tack vare den nåd som Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Säg Jesus Kristus. Bra. Han är grunden. Det är grunden. Och precis som jag sa, det är att vara uppskriven i livets bok. Då är vi trygga. Det är lugnt liksom. Vi har en frid i Gud. Vi vet, vi kan vara frimodiga på domens dag. Vi har vår grund i Jesus Kristus. Men så fortsätter det. På den grunden kan man bygga. Med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Och när det står den dagen så brukar det betyda domens dag. Den dag då Jesus kommer i härlighet med sina änglar och sitter på tronen. För den kommer med eld, och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Och den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom, för Guds tempel är heligt. Och ni är det templet. Okej, vad säger det här? Grunden är Kristus. Grunden för oss är att vi har vårt namn skrivna i livets bok. Men sen kan vi bygga på det. Vi kan bygga ett liv på det. För det handlar inte om att bli kristen, handlar inte om att jag bad en gång en bön och sen sitter jag still och försöker göra så lite som möjligt liksom, så att jag inte ska rubba det här och liksom göra fel eller så, och tills Jesus kommer tillbaka och då liksom, får jag komma till himlen. Liksom. Det är inte så det beskrivs i Bibeln. Utan det handlar om att bygga. Vi har fått ett liv att leva. Vi har fått massa gåvor. Liksom. Vi är redan redo att använda våra styrkor. Det finns så mycket att göra. Och det verkar som att det ska prövas på domens dag. Vad har vi gjort av våra liv? Och vi har predikat tidigare om de här liknelsen om talenterna, om punden. Liksom, hur människor får saker att förvalta. Och de ska investera, göra någonting av sitt liv helt enkelt. Göra någonting av det Gud har gett oss. Göra någonting av frälsningen. Att du har fått nåden att leva frimodigt. Vad gör vi av det? För det kommer ge en lön. Eller inte. I himlen. Och jag vet inte vad den lönen består i. Och jag har fortfarande svårt att tänka mig exakt hur det kommer se ut. Och det får ni gärna prata om kring fikaborden sen. Och jag tror det är helt okej att få brottas med texter. Men det jag vet är att Jesus säger de här orden. Det är inte någon annan. Och jag litar på Jesus, för han är min herre och frälsare och vän. Och han säger att jag ska leva mitt liv på ett sätt så att det består. Så att det inte brinner upp på domens dag. Och då vill jag göra det. Hur vi lever våra 80-90 år här på jorden kommer att, eller det kan bli mer än så, det kommer att avgöra, eller färre, det kommer att avgöra vår ställning i evigheten på något sätt. Det kommer att avgöra vår, jag vet inte vad, men hur, alltså någonting finns det i det. Hur evigheten kommer levas påverkas av detta. Och då menar jag inte himmel eller helvete, utan jag menar för oss som tror, för oss som har Jesus som grund. Det vi gör kommer att påverka. Och då är frågan, men är det bara att göra massa saker? Ska jag springa ut och göra så mycket gott som bara går? Liksom? För att på något sätt så här, kolla Gud, jag gör ju jättemycket bra grejer här. Liksom. Kan inte jag få en bra plats i himlen? Liksom? Lärjungarna själva gick och pratade om det. Vem ska få bästa platsen? Vem ska få sitta närmast Jesus? Så där. Och så vänder han alltid på det. Det handlar om att tjäna och det finns massa bilder. Så där. Men jag tror inte det är det handlar om. Jag tror inte vi ska bara ut och göra vad som helst i största allmänhet för att Gud ska bli glad. Liksom. Då går vi under, för behoven är enorma. Det finns oändliga behov i den här världen. Liksom. Om du skulle gå ut och försöka möta alla människors behov och hela den här världens behov och naturens behov, du skulle gå under på en kvart. Liksom. För det går inte att möta allt det. Och man skulle ta på sig så mycket som skulle bli så tungt. Liksom. Utan det handlar, tror jag, som alltid med Gud om en relation. Han är vår pappa och det handlar om att komma nära honom. Så nära så att vi hör vad han viskar i våra öron. Så vi hör vad han säger till oss att vi ska göra. Att just du ska göra. Och jag tror att de här böckerna det talas om, den andra boken i min liknelse här. Det är boken om ditt liv. Det står i Saltaren 139:16. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Det är som att Gud har en bok för var och en av oss. Det var därför det var så många böcker. Det står om i Uppenbarelseboken. Gud har böcker om oss, om våra liv. Han har tänkt någonting. Han har en plan för dig. Han har skrivit ner hur han har tänkt att du ska få påverka den här världen. Hur du ska få välsigna andra människor. Hur du ska nå in i andras hjärtan med evangelium, med goda nyheter. Hur du ska få vara med och älska på olika sätt. Det finns en plan. Och hur Gud dömer verkar bero på hur vi lever i förhållande till det Gud har tänkt för dig. Det är som att han kommer sitta på tronen och så tar han upp din bok när du står framför och så läser han. Amen, Du skulle göra de här sakerna. Du skulle hjälpa de här människorna. Har du gjort det? Liksom. Och antingen kommer vi säga ja, det har jag gjort. Ja, jag vet, säger Gud. Fantastiskt. Välkommen in liksom, i härligheten. Eller så säger nej, det har jag inte gjort. Det visste jag inte att jag skulle göra. Ja, men hade du kommit nära mig så hade jag berättat det. Kanske Gud säger. Jag vet inte. Det här är högst hypotetiskt exakt hur det kommer gå till. Så gör inte en teologi av det. Men ändå, det verkar finnas någonting av hur du lever i förhållande till Guds plan. Hur väl vi lyssnar in vad Gud har tänkt för oss. Det kommer avgöra. Sen har vi Kristus som grund. Så blir vi blir räddade i vilket fall. Men för en del blir det som genom eld. Vad det nu innebär. Alltså det kommer vara någon slags rening. Att vi precis kommer in. Liksom. Men Gud räddar. Och Guds nåd är alltid mycket större. Och där vi har misslyckats, där går Guds nåd in och förlåter och helar och så vidare. Men det finns någonting och söka, tror jag, i vad Gud har tänkt för dig. I Efesierbrevet 2, 8-10, ett bibelord som jag har levt jättemycket med senaste året, så står det så här: av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Grunden, ditt namn skrivet i livets bok. Det är vad Jesus har gjort på korset. Det är han som har betalt priset. Det är han som har öppnat vägen. Det beror inte på dina gärningar. Gött. Och så fortsätter det. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som han från början har förberett. Han har skrivit en bok med goda gärningar för dig, som är unik för dig, som du ska göra. Vi är skapade för goda gärningar. Vi är skapade för att göra gott på den här jorden, för att älska, för att upprätta, för att hela. Men han har en unik plan för var och en av oss. Vi kan inte bara kopiera någon annans liv och säga okej, han gjorde så, då gör jag så. Han åkte till Afrika och predikade. Ja, men då åker jag till Afrika och predikar. Om Gud har kallat dig till att vara lärare, så ska du ju vara lärare. För att där få påverka människor. Har han kallat dig till att vara en pappa, så är det det du ska vara. Är det, liksom, du förstår, alltså det finns, det handlar om att vara nära fadern och lyssna. Vad säger han till dig? Att söka de andliga gåvorna blir i det här ljuset väldigt viktigt, tycker jag. Eller gåvor överhuvudtaget. Vad har Gud lagt i ditt liv? Vad talar han till dig? Var ska du få vara med och välsigna? Var finns det goda gärningar för dig att kliva in i? Och det kan vi fråga varje morgon när vi vaknar. Helige Ande, kom och visa mig idag de goda gärningarna som jag ska kliva in i. Och kanske också vad jag ska säga nej till, så att jag inte bara tar in allt som sker. Vad ska jag göra idag? Så att jag kan ännu frimodigare komma på domens dag och känna att jag har lyssnat in vad Gud har sagt. Och Gud får säga, kom min älskade, du har fullbordat ditt lopp. Välkommen in till härligheten hos min far. Den dagen har vi att vänta. Vi ber. Och ni kan komma fram, Håkan, du kan komma fram, för vi ska sjunga en sång tillsammans, men vi ber först. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är god och för att du i evighet är nådefull, kärleksfull, full av liv, full av kraft. Och jag tackar dig för att du en gång kommer döma all ondska på jorden och du kommer upprätta en ny himmel och en ny jord. Och nu ber jag för oss var och en, Gud, att vi får leva våra liv värdigt dig. Tack att när vi har sagt vårt ja och amen till dig och börjat följa dig, så har vi våra namn skrivna i livets bok. Och det är en enorm börda som lyfts av våra axlar och vi kan bara helt fria och lätta få gå i dina fotspår. Men sen kommer du till oss och viskar, jag har en plan för dig. Du kan få bygga. Du kan få bygga med guld och silver och ädelstenar. Bygga ett verk som består. Bygga något som kommer bestå i generationer. Som kommer få göra så att många människor lär känna mig. Eller så kan du få bygga med dina egna liksom, pinnar och pappkartonger. Liksom, och det kommer bara brinna upp. Herre, jag ber att vi ska få bygga med dina ädelstenar. Med ditt guld. Med det som är rent och heligt och rättfärdigt och vackert. Och det som kommer bestå. Hjälp oss att leva liv som bygger för evigheten, Herre. Att vi inte håller på att samla massa skatter här på jorden genom att få människors beröm eller få hög lön eller vad det kan vara. Utan att vi bygger liv som får skatter i evigheten. Där vi är villiga att gå en extra mil, där vi är villiga att offra oss lite. Ge upp oss själva och våra ambitioner för att ditt rike ska få nå framgång. För att människor ska få bli frälsta. Kom nu, helige Ande, och lägg i oss en längtan att få leva liv som ärar dig. Det är min bön. Kom och tala till oss. Och för dem som just nu bara känner panik och rädsla över vart ska jag ta vägen? Vart kommer jag att hamna? Jag ber att de ska få frid med dig idag, Gud. Att man ska få ge sitt hjärta till dig, Jesus Kristus. Och att du ska få komma med nåd och åternåd. Ge oss det vi inte förtjänar. Förlåtelse, upprättelse och nåd. Tack att du älskar, Gud. Tack att vägen till dig är öppen. I Jesu Kristi namn. Amen.